Underbart att få samlas igen, dela gemenskapen kring Herrens ord. Härligt också att vi har några nya vänner på besök. Halleluja, vi har ju några yngre än jag själv i alla fall. Hjärtligt välkomna. Hur många nya är det som är? Det är några som är där ute också. Var välkomna hit. Jag tycker vi ska ge dem en applåd som avsätter en sådan kväll som denna till att komma inför Herrens ord. Halleluja. Nu kan jag tyvärr inte ta om allt från början, eftersom vi har ju en termin bakom oss. Men jag tror att och litar på att den helige ande ska hjälpa mig och hjälpa dig. Och hjälpa oss allesammans att uppleva att Herrens ord, sanningen, gör oss fria. Sanningen hjälper oss och leder oss. Så att jag tänker bara försöka ge en liten kort repetition på förra 14 dagar sedan. Då vi började titta på det här lilla ordet T-R-O. T-R-O, inte P-R-O om någon hörde det nu. Inte det vi tittar på just nu, utan vi tittar på T-R-O. Och en tro som övervinner i den här världen. En tro som hjälper oss att vara segrare. Här är tiden. Och vara segrare i och inför evigheten. Det här är så betydelsefullt ämne så att man skulle vilja tillbringa väldigt, väldigt lång tid egentligen på det här. Men låt mig bara påminna om några saker som jag sa förra gången. I Hebreerbrevet 11:6 så står det så här att utan tro är det omöjligt att behaga eller täckas Gud. Till den som vill komma till Gud måste tro att han är till och att han lönar den som söker honom. Utan tro är det inte möjligt. Det är alltså no way. Det är stängt. Det finns bara en enda sätt att kunna täckas eller behagas eller finna nåd inför Gud. Och det är genom tro. Och därför så förstår man genom att bara läsa ett enda bibelord. Så att det här är väldigt, väldigt betydelsefullt. Att vi upptäcker trons möjligheter och trons potential i våra liv. För jag känner för min del att jag vill leva ett liv som behagar min himmelske fader. Och för att försöka göra hans vilja här på jorden. Och då kommer det att täckas. Då kommer det behövas. Det kommer att gå åt tro. Och då läste vi också förra gången i Romarbrevet 14 och 23. Att allt vad vi gör. Hela vårt liv. Alla områden behöver levas i tro. För att allt som är utanför tro, det är inget annat enligt Romarbrevet här. Det är synd. Det är helt enkelt fel. Det är inte bara fel, det är riktigt illa. Vi behöver alltså upptäcka det här, vi börjar se möjligheten i våra liv. Och det här är så väldigt, väldigt betydelsefullt för oss. Nu ska jag se, nu tror jag bara att jag måste ändra här mitt. Är det okej med att ändra utkast? Halleluja, det är ju bra man har datorn med sig, då har man ju hela arsenalen här. För att jag tryckte faktiskt upp fel utkast. Om ni tyckte att jag var lite strulig nu inledningsvis så beror på det. Jag känner inte igen mig här, nu ska vi se. Alldeles strax så är jag framme, Bibelskola Köping. Du vet, jag hade så mycket om det här, nu ska vi se här. Åh, det där såg mycket bättre ut. Halleluja. Vårterminen 2011, är ni med? Då har vi kommit fram till vad vi håller på med. Låt mig då bara fortsätta lite på den här tråden som jag började att citera. Allt vad som sker utanför tro, det är synd enligt Romarbrevet 14 och 23. Och i andra Korinthierbrevet 5 och 7, det här var en kort liten återberättelse, så står det att tron är en vandring eller en livsstil. Vi vandrar och lever här i tro och inte i åskådning. Så det här är inte någonting som vi bara gör som någon sa så här, tro det får ni göra i kyrkan. Halleluja, det är det minsta vi gör, det är att vi tror i kyrkan. Det mesta vi gör och det som vi borde göra, det är att vi borde leva och vandra ett liv i tro på Guds ord på alla livets områden. För att tron är det som är betydelsefullt. Min rättfärdige ska leva av tro. Så det är vårt uppdrag och kallelse som kristna, det är att hela vårt liv leva i den här tron, leva i förtröstan, i tillit på honom som har kallat oss. Och så sa jag också förra gången här, det som är baksidan med det här, det är ju det att om inte tron finns i våra liv, om inte tron utvecklas i våra liv, då kan vi vara med om det Jesus upplevde. När han kom till sin hemstad Och det står där att de ville att han skulle göra något under och tecken. Då står det om Jesus att han kunde inte i Nasaret göra några kraftgärningar. Det står inte att han inte ville göra kraftgärningar, utan det står just detta alarmerande. Han kunde inte. Inte ens Jesus kunde göra kraftgärningar i sin hemstad på grund av deras otro. Så står det, han förundrades. Han gjorde stora ögon över vilken otro det fanns där. Och därför så ser man ju att det är det här som är västvärldens kristna problem. Det är ju att vi har faktiskt så väldigt mycket kollektiv otro, vantro. Jag skulle vilja säga, ibland så är vi fatalister, vi som är kristna. Vi är alltså fatalister i den bemärkelsen att det som sker, det sker. Om det är ödets vilja eller Allahs vilja eller Guds vilja, du kan byta ut alla de där uttryckerna. Så om Gud vill det, då sker det, och sker det inte, då var det ju naturligtvis inte Guds vilja. Och här har vi liksom ett stort problem i västerländska församlingen. Det är att vi behöver vända oss bort ifrån otron. Och jag sa det förra gången, vi ska svälta ut otron, vi ska svälta ut våra tvivel. Så ska vi ställa nära och föda vår tro. För det är det som övervinner den här världen. Detta är den seger som har övervunnit världen, vår tro. Och det kan bli din och min också frukt i våra liv. Så låt oss göra det, låt oss fortsätta att föda vår tro, låt oss svälta ut våra tvivel. Och sen vet ni att förra gången då läste jag en sån här lång lista, alltså i min dator och mitt utkast, så är det en sån här lång lista på bibelord som handlar om vad Jesus säger om tro. Och det är ganska omskakande. Jag ska inte repetera och läsa alla de här ställena. Ni vet att det var många, väldigt många texter som beskrev där Jesus talar om, var är eran tro? Och så på andra ställen säger han, åt dem, din tro har hjälpt dig, din tro har frälst dig, din tro har botat dig. Och ibland så undrar man, var det tro någonstans? Och han säger, ibland talar han om en liten tro, och så pratar han om en stor tro, en stark tro. Och då upptäcker man med de här texterna att det finns en utmaning från Jesus här. Och alla gånger när han talade här så handlar det om lärjungarna. Det handlar om lärjungarna och deras liv i tro. Och det här är bara så här många, många sådana här texter som jag läste för honom. Han såg deras tro, kvinna din tro är tro. Och så säger han, du fördärvade släkte som inte vill tro. Tänkte jag få höra det från din pastor när du kommer till söndagsgudstjänsten. Du fördärvade medlemmar som inte vill tro. Ja, men då ska man säga, ja, den där församlingen vill inte jag vara delaktig i. Men ändå var det faktiskt Jesus själv som sa de orden. Och så har det varit ibland när jag har varit i farten, och så har jag citerat Jesus till exempel. Då säger människor efter att Holger sa det och det. Och det är klart att det var ju sant att jag hade sagt det, men egentligen var det ju ett Jesus-citat som jag hade i min mun. Och det är ju det som räknas, det är ju Jesus-citaten som räknas. Det är inte vad jag tycker eller vad vi i Sveriges pingstväckelse anser, utan det handlar ju om vad Jesus säger på de här olika områdena. Och så avslutas det med att när människosonen kommer, så står det, ska han finna en sådan tro på jorden? Och jag skulle vilja säga ja. Han ska finna det. Han ska finna det i Köping. Han ska finna det var helst vi är och befinner oss här. Så att de här texterna täckte vi över lite grann förra gången. Och så får jag bara plocka upp dig nu då. I Romarbrevet kapitel 12. Så ska vi läsa några texter med varandra. Romarbrevet kapitel 12. Jag vill visa på någonting detta. En del säger så här, ja, jag har ingen tro. Och då är man ju inte kristen, därför att alla kristna har tro. Och det är det den här texten visar oss väldigt, väldigt tydligt här. Om du följer med mig till Romarbrevet kapitel 12 och den tredje versen. Säger Paulus här, han har en, kan man säga, en lång utläggning här om olika gåvor. Olika personlighetsgåvor, men också andliga ämbeten och andliga gåvor här. Och i den tredje versen så säger han så här. I kraft av den nåd som jag har fått, säger jag till var och en bland er. Ha inte högre tankar om er själva än ni bör, utan tänk förståndigt. Och så kommer det här lilla uttrycket. Efter det mått av tro som Gud har tilldelat åt var och en. Och vi kan också läsa den sjätte versen. Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått. Den som har profetians gåva ska profetera i överensstämmelse med tron, eller i överensstämmelse med det mått av tro han eller hon har. Här säger ju Bibeln till oss som är troende. Det här är skrivna till Romarbrevet, det är skrivna till församlingen. Han skriver att alla personer har ett mått av tro. En portion, ett mandat, ett kapital av tro. Och till exempel när han kommer in på profetians gåva så säger han just detta. Att vi ska alltså profetera i enlighet med var vi är någonstans i tro. Vi ska liksom inte gå över vårt mandat vi har att profetera. Och vi ska inte heller leva under vårt mandat vi har att profetera. Utan vi ska göra det i överensstämmelse med det mått av tro och den nåd och den kraft som Gud har gett till var och en. Och därför, när man ser det här, då kan man också känna, ja men vad skönt. Jag behöver inte känna mig att jag liksom är en dålig kristen om jag inte har tro för någonting. För vi har fått ett mått av tro. Och vi är inte liksom redovisningsskyldig för något annat än vad vi har fått oss givet. Däremot kan det här måttet av tron som vi har fått, den kan växa, som jag läste förra gången. I församlingen till Thessalonike så står det att i hela världen har deras tro på Gud blivit känd. Och så talas det där om en mäktigt växande tro. Och jag har upptäckt att om man investerar i tron, om man investerar i Guds ord, kommer på bibelskola och är med i våra sammankomster, så får man tron att börja växa och vitalisera sig. Det är bara så. Det är en god jordmån, en god mylla som vi har. Men noteras bör, det är det att det finns ett mått, det finns en portion som passar till din gåva, till det som är Guds plan för ditt liv. Du kan inte säga att jag har för liten tro i det här fallet. Däremot kan man inte ha någon fördömelse heller om jag inte har tro för något som jag inte har en mandat eller kallelse att stå för. Däremot kan mandatet och kallelsen växa. Halleluja. Du vet, ibland försöker vi importera andlig kraft i våra gudstjänster. Halleluja. Vi kallar på någon riktigt dundrande, härlig pastor och predikant. För vi vill se ett genombrott i Köping. Är ni inte intresserade, va? Vi vill ju gärna se ett genombrott. Så kallar vi, så importerar vi någon person som har ett väldigt stark tro, trons ande över sitt liv. Som har en stark andlig smörjelse över sitt liv och sin tjänst. Och så försöker vi liksom importera den smörjelsen hit i Köping till vår församling. Men sanningen är den, mina vänner, att när dammet har lagt sig och predikanten har åkt vidare, då landar allting på den nivå av tro som ändå finns här i mig och i dig. Allting landar ändå på det mandat som Gud har kallat oss att vandra i här och nu. Däremot kan vi vara trogna i det mandatet. Vi kan öva oss i Guds fruktan i det mandatet, och så kan vi upptäcka att vi får ett större förtroende. Vi får ett större mandat. Vi kan töja oss över mera om vi är trogna i det vi har fått idag. Så därför så behöver man aldrig känna att men det här har inte jag tro för, Holger. Det är ingen fara. Man behöver inte känna att jag är en dålig kristen för jag har inte tro för det. Utan du ska bara praktisera och tillämpa det som du har tro för i ditt liv. Och det är ganska intressant. Jag har läst lite grann om de här som vi brukar kalla för trons hjältar eller gudsmän och gudskvinnor. Jag älskar att läsa biografier från de här som har gått före oss. Och det fanns en man i England som heter George Müller. En riktig bönekämpe. Och han skriver alltså, efter 50 år att tjäna Herren, så säger han, det är lättare för mig att ha tro för 1 miljon pund idag. Och det här är ju 1800-talet. Ska jag tänka, 1 miljon pund på 1800-talet. Det var 1 miljon pund, det, mina vänner. Alltså han säger, det är lättare för mig att ha tro på Gud för 1 miljon pund idag än vad jag hade för det första pundet när jag började tjäna Herren. Så det finns ett växande, det finns en utveckling. Det kan bli med oss som det blev i Thessalonike, att de växte i tro. Och mer så blev det en positiv frukt i våra liv. Så låt tron växa. Låt den blomma. Och det kommer den att göra om vi bara fortsätter och förblir i Guds ord. Sen sa jag förra gången här lite grann, vad är då egentligen tro? För att jag sa ju det förra gången att du vet att om vi skulle intervjua en stor grupp av kristna eller pastorer och fråga dem, vad är egentligen tro? Då får man en ganska stort och brett svar. Och i regel får man ganska flummiga svar också. Ja, det är någonting som jag inte har. Eller det är någonting jag önskade att jag hade mer av. Men faktum är att Bibelns definition, och det här är bara en liten repetition också, i Hebreerbrevet 11:1, det är att tron är en fast tillförsikt eller en övertygelse eller grunden för det man hoppas. En övertygelse eller en grund för det som man inte kan se. Tron är en fast tillförsikt om det man hoppas, det man ber om, det man önskar. Tron är grunden för det man, en fast tillförsikt. Det är någonting som är själva substansen. På engelska heter det faith is the substance. Alltså tron är eller ger substansen till det man hoppas på. Och hoppet ligger ofta så där liksom i framtiden där borta, men tron är här och nu. Det är därför som det står att tron är. Och det här är en stor, har blivit en stor upptäckt i mitt liv. Att tron är alltid i presens. Tron är alltid i nutid. Det är inte något som ska komma någonstans i framtiden. Det är liksom en färskvara som måste vara i nutiden i mitt liv. Och jag ska ge dig bara något exempel som visar det här. Om vi går med mig till Apostlagärningarna 14 kapitlet. Apostlagärningarna tycker jag är så fantastiskt, för det är ju egentligen den helige andes gärningar genom de första lärjungarna. Apostlagärningarna 14 kapitlet. Där tar du några sånt här exempel från levande livet. På just hur tron är en färskvara och hur den alltid är i nutid när den kommer. Här har vi ett intressant sammanhang i den 8:e versen Apostlagärningarna 14:8. Så står det så här: i Lystra fanns det en man som från födseln hade varit lam i fötterna och aldrig hade kunnat gå. Han hörde Paulus predika. Denne fäste ögonen på honom. Och när han, alltså Paulus, såg att mannen hade tro så han kunde bli botad, sade han med hög röst: res dig upp och stå på benen. Då hoppade han upp och började gå omkring. Halleluja. Har du hört något liknande? Visst är det ganska intressant detta, att aposteln Paulus, när han talar till en hel grupp av människor, så ser han plötsligt att någon har tro till att bli botad. Det är ungefär som att det har tänts två Liljeholmens ljus i ögonen på den här personen. Ja! Yes! Kan han inte sluta med den här predikan så jag får komma fram och ta emot från Herren. Hur länge ska han hålla på att predika egentligen? Jag är redo nu! Och det är det som tron är. Tron är i nutid. Tron ligger alltid någonstans, aldrig någonstans där borta i framtiden. Det är bara en osäker prognos som ligger där borta i framtiden. Men tron är här och den är nu. Alltid i presens. Och det här har jag sett faktiskt ibland när jag fått förmånen att vara ute och delat ut Herrens ord. Att plötsligt kommer det fram en människa. Det bara formligen lyser. Och nu vet ni det att nu är inte det här den enda aspekten, men det här är ju en av de stora och viktiga aspekterna för att Gud vill möta våra behov. Man kan bli helad på så många olika sätt. Det sjunger vi ju i de gamla sångerna. Gud vet mångtusen sätt att ge oss bönesvar. Men ett sätt som han verkar och som är Guds, kan man säga grundprincip att verka, det är ju att genom förkunnelsen, genom det som predikas, så får människor tro. Och när tron kommer i människans hjärta, då tänds lamporna. Då plötsligt ser man bara, ja! Och jag har fått vara med och sett det där ibland, när människor kommer fram och tar emot Jesus till frälsning, så ser man bara att lampan tänds i deras ögon. Det finns ett nytt ljus, en ny lyster. Och på samma sätt har en del människor kommit och sagt att, ja men nu när du predikar känner jag bara att jag får tro för det här. Halleluja, det är bara att säga, Gud välsigne dig. Så är det deras. Så har det blivit en manifestation i deras liv. Men det är väldigt viktigt att vi ser detta. Att tron kom inte hur som helst. Utan det står att han hörde Paulus predika. Och då kommer vi till det här nästa punkten. Det är egentligen, hur kan jag få den här tron att fortsätta? Inte bara bli en frälsande tro, utan också bli en växande tro. Och då kan vi läsa den här texten. Får jag ta dig med till det kända bibelordet i Romarbrevet 10. Väl känt och använt bibelord här. Men det här beskriver det väldigt, väldigt bra tycker jag. Romarbrevet 10 och den 17:e versen. Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Och sen kommer den här lilla uppräkningen. Har de inte hört? Och så vidare. Så egentligen med de här verserna som du kan läsa före och efter Romarbrevet 10 och 17 så ser man det. Det är jättebetydelsefullt vad vi hör för någonting. För att rädsla och fruktan, den kommer också till oss och in i våra liv genom vad vi hör. Har du hört att Hongkong går i Köping? Nej, är det sant? Och då tänker några av oss genast, ja, jag var ju först i Köping förra gången Hongkong gick. Troligtvis blir jag också först i år. För tron kommer av hörandet. På den engelska översättningen så står det att faith come by hearing and hearing by the word of God. Alltså av hörandet. Av att höra förkunnelsen kommer tro eller otro. Tro eller fruktan. Den kommer av vad vi hör. Och det är därför som man kommer till alla de här texterna där Jesus betonar. Och det står om den som hör vad anden säger. Hör, hör, hör. Och du som har öron, han eller hon hör. Det är väl konstigt att säga, du som har öron. Tänk om jag skulle stå här en söndag för mig och säga, ja, du som är här och har öron. Tänkte jag, vilka är vi andra då? Den som har öron, han hör. För det är väldigt, väldigt betydelsefullt. Om tron ska växa i våra liv så kommer den att komma till oss. Och jag är så glad för att det står just detta, att tron kommer. Inte att tron har kommit och nu är det liksom, nu har du nått änden av repet. Det är liksom, nu har du upplevt allt. Utan den kommer. Det är goda nyheter tycker jag. Tron kommer, den är på gång. Halleluja, det är något på gång i mitt liv. Så när jag läser de här texterna och när jag hör vad Jesus säger, då känner jag bara, jag känner mig inte ledsen över att Jesus förmanar mig för min otro, utan känner bara, det ska bli andra bullar. Jag ska växa, jag ska ta reda på mera, jag ska lyssna till vad han har att säga. Och ni vet att ibland är det så här med oss, vi som har varit med ett tag, att jaha, man hör någon slå upp Bibeln och säga, låt oss gå till den texten, och tänker en del bara på en gång så här, ja, det har jag redan hört om. Det har jag redan läst. Och då har man inte förstått detta viktiga och centrala, att tron kommer. Inte har kommit och amen, punkt, nu är det färdigt, utan tron är på gång. Det är en färskvara i våra liv. Vi kan aldrig säga, det har jag redan hört. Ja, så ska du tala om tro. Ja, jag har redan hört. Jag har hört en predikan 1974 om tro. Ja, men faktum är, har du hört Guds ord förkunnas för dig idag? Eller har du förkunnat något eget Guds ord så du har hört Guds ord och låtit det börja växa i våra liv? Det är frågan. Och det är det vi ska titta lite grann på. För att Jesus, han är väldigt, väldigt tydlig med det här. Ska vi ta oss med till Markus evangeliet här? Och så läser vi någonting som, ja, det här skakade mig när jag såg den här texten. Den hoppade upp rakt i mitt ansikte en gång jag satt och läste min dagligaste sträckläsning av Bibeln. Och så kom jag till det fjärde kapitlet, och nu vet ni, ni har ju läst där, och har ni läst hela, alla evangelien, så vet ni att det här upprepar sig på flera ställen. Och tänker, visst är han konstig Jesus, han upprepar sig. Alltså, har ni inte fattat att det här har ju vi läst? Ja, har vi läst det? Har vi läst det? Ja, men det har jag hört förut. Har vi hört det? Har vi hört det på det sättet så att det har blivit, aha, ja, jaha, ja, nu vet jag. Detta är Guds tanke, detta är Guds plan, detta är Guds syfte med mitt liv. Om vi tittar på den här, jag ska läsa några verser ifrån det fjärde kapitlet här. Ni vet att Jesus undervisat dem i en form av såningsmannen som gick ut för att så. Och så läser vi inte själva hans förkunnelse, utan vi läser liksom hans förklaring av förkunnelsen i vers 13. Jag hoppas att ni har läst det här någon gång hemma. Annars är ni illa ute. Halleluja. Annars måste vi ha bön och förbön. Men om ni har läst den här eller hört någonting om det förut, så vet ni att Jesus talade om en man som gick ut för att så. Och så föll den här sådden på lite olika grund i olika personers liv. Och så ska Jesus efteråt förklara för lärjungarna, du vet de här 12 som följde med, de som var lite tajta med honom. Och då säger han så här, 13 versen, 4:13. Om ni inte förstår denna liknelse, då kommer detta magstarka. Hur ska ni då kunna förstå några liknelser alls? Har du läst någon liknande någon gång? Alltså, om ni inte får tag i det jag säger nu, då kommer ni ha problem med hela tron. Egentligen det han säger. Att om ni inte förstår den här liknelsen och dess innehåll och hur det hänger ihop, då är det ganska kört för oss. Då är det väldigt svårt. Då kommer vi ha problem att fatta allt det andra som han försöker att berätta. Och vad det säger mig, det säger att liknelsen om såningsmannen, mina vänner, det är en grundliknelse, en grundbult. Det är en nyckelliknelse, en nyckelberättelse för att vi ska förstå hur tron kan växa i våra liv, hur tron kan utvecklas i våra liv. Och vi måste bara få tag i det här i våra liv. Vi måste bara upptäcka det här. Och låt mig då läsa vad han säger fortsättningsvis om när han ska liksom förklara för sina lärjungar vad den här liknelsen gick ut på. Då säger han så här. Vers 14. Såningsmannen sår ordet. Och det vid vägen är det som hos ordet sås. Men när det hör det kommer genast Satan och tar bort ordet som är sått i dem. Det som sås på stenig mark är det som genast tar emot ordet med glädje när det hör det. Men det har inte någon rot i sig utan tror bara till en tid. Har ni undrat över det någon gång, mina vänner? Var de där glada människorna som var med förr är någonstans? Det finns många orsaker varför människor kan komma efter på vägen. Jag kan göra andra besvikna. Våra pastorer kan göra många syskon ledsna och besvikna. Gemenskapen kanske inte var vad man trodde att den skulle vara. Det finns tusen skäl varför människor lämnar. Men en av de väldigt tydliga anledningarna varför människor inte är med, det är det att ingenting slog verkligen rot i deras liv. De hörde och tyckte, ja, det är fantastiskt. Men det som de hörde kunde de inte behålla. På något sätt så blev de bestulna på det. Och det här är det här som liknelsen då beskriver här. Men vers 17. Det har inte någon rot i sig utan tror bara till en tid. Möter det sedan lidande och förföljelse för ordets skull kommer det strax på fall. Hos andra faller säden bland tistlar. Det är det som har hört ordet men låter världsliga bekymmer, bedräglig rikedom, begär efter allt annat komma in och kväver ordet så att det blir utan frukt. Och vers 20 säger, tack och lov, är någonting positivt där också. Men det hos vilka säden faller i god jord, det är det som hör ordet och tar emot det och bär frukt 30-falt, 60-falt och 100-falt. Halleluja. Det här har ni väl alla läst i er bibelläsning. Ni har säkert hört många predikningar om såningsmannen. Vad handlar den om? Det handlar om att förstå, vad är jordmånen för någonting? De olika jordmånerna. Det beskriver egentligen det som Jesus säger först här. Han säger, när en människa hör Guds ord så kommer strax för att ta bort det som är såtts i dem. Lägg märke till det. Genast. När någon hör ordet kommer någonting emot en människa som har hört Guds ord för att stjäla, slakta och förgöra i våra liv. Och sen kommer det en räcka av omständigheter, prövningar, lidanden, förföljelse. Alltså, det är mycket som kan komma emot oss som människor. Och alla de här olika omständigheterna, till exempel begärelse efter rikedom, begärelse efter andra ting, allt detta är olika sätt som vilken en onde använder för att stjäla Guds ord ifrån dig och mig. Hela den här listan med svårigheter, förföljelse, prövningar, motstånd, lidande, begärelse efter annat. Allt detta handlar om att vi har en motståndare som är livrädd för att Guds ord ska få vara i våra hjärtan. För han vet, den onde vet, att om Guds ord får vara i våra hjärtan så kommer det att komma upp 30-falt, 60-falt och 100-falt. Det är bara så. Och det säger Jesus lite längre fram här, så säger han så här: av sig själv bär marken frukt. Jag tycker det är så skönt att stå av sig själv. Du vet, på grekiska är uttrycket av sig själv, det är ordet automat. Är det någon som använder automat någon gång? En del har varit här ute i våran foyer och använt kaffeautomaten. En del har automatlåda. Alltså, av sig själv bär marken frukt. Alltså, det enda vi behöver se till oss, det är att det är Guds ord som får fylla våra hjärtan. Och så när vi har fått Guds ord i våra hjärtan och det kommer in hörselvägen. För det står det, när de hör det. Så när de hör, kommer det in genom hörselgångarna och går ner i våra hjärtan. Hur det här fungerar, det ska ni inte fråga mig om efteråt. Och alla ni som håller på i era trädgårdar, eller ni som är månskensbönder, eller vad ni, vilken typ av bonde ni än är eller har varit, ni vet inte någonting om hur det här fungerar. Ni har ingen aning om hur det går till. Det enda ni vet, här är marken. Nu har jag gödslat, nu har jag förplöjt och nu har jag förberett. Jag får ner fröna, sodden, jag får ner det i marken. Sen har jag inte en aning om hur det fungerar. Halleluja, vi har ju bönder på första bänken. Halleluja. Alltså, man har inte en aning. Och man behöver inte ha en aning om hur det här går till. Men hur går det till då? Men alltså, du behöver inte veta hur det här går till. Det enda du behöver veta är att det som har såtts i oss, det behöver beskyddas. Det som har såtts i oss, det behöver vattnas. Det som har såtts i oss, det behöver bevakas. För att om det får ligga och gro i våra hjärtan, det vi hör, och då hoppas jag att det är ordet vi hör, att det inte är rykten om Hongkong. Eller när rykten om Hongkong börjar gå i Köping, då stänger jag av radion. Jag vill inte höra på det. Det påverkar min tro. Så att jag sätter på en annan kanal. Halleluja. Kanal 10 skulle någon ha sagt. Men jag säger det finns något ännu bättre. Jag talar om det rena. Jag talar om det klara. Jag talar om det tydliga. Guds ord förbliver evinnerligen. Evinnerligen, Herre, står ditt ord fast i himlen. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Alltså, det finns någonting som är av evighet som kommer till oss genom hörandet in i våra liv och in i våra hjärta. Det ska vi behålla där. Vi ska behålla det, som Lukas säger, i rättsinniga hjärtan. Vaka över detta och gärna vattna lite till. Och ni vet att Paulus, han säger att jag planterade, Apollos vattnade. Men vem var det som fixade till det? Jo, då säger han, Gud gav växten. Det är Gud som gör det här. Halleluja. Och har Gud lagt ner en sån naturlig växtkraft i de vanliga säden som vi sår, då vet vi också att det finns ännu mycket mer kraft i hans eget ord, om det får förbli i oss. Och du vet att, nu ska jag läsa några verser till i samma kapitel. För du vet att när jag började läsa min bibel, tänkte jag, vad hoppig Jesus är när han ska försöka predika. Han är nästan mer hoppig än jag. Jag tänker, han byter ämne hela tiden. Det är inte lätt att höra på en hel predikan av Jesus. Han verkar bara byta ämne hela tiden. Så ungefär som jag. En del tycker också, vad byter han ämne hela tiden? Men faktum är att Jesus byter inte ämne. Låt mig läsa vidare. Skulle säga att det är precis samma sak. Han bara upprepar sig. Jag läser några verser till. Är det okej att läsa Bibeln? Jag vill kolla vad klockan är. Så jag måste se vad jag är. Okej. Nope. Och han sa det också till dem i vers 21. Inte går man in med ett ljus för att sätta det under skäppan eller under bänken. Gör man det inte för att sätta det på ljushållaren. Det som är dolt måste bli uppenbarat och det som är gömt måste komma i dagen. Alltså inte tidningen dagen, utan det ska komma fram i ljuset alltså. Och så säger han så här: hör, du som har öron till att höra med. Vilken predikant. Och så säger han: jakt på vad ni hör. Ty med det mått som ni mäter upp med ska det mätas upp med er. Och ännu mer ska ni få. Ty den som har ska få, och den som inte har, från honom ska det tas också ifrån honom det han har. Alltså ju mer vi öser på, ju mer vi lastar på brasan, desto mer får vi. Jag hoppas att jag inte är för djup just nu. Ju mer ved vi slänger på brasan, desto mer brinner det. Ju mer Guds ord vi lyssnar till, ju mer vi hör förkunnelse, ju mer vi hör hans ord i våra liv, desto mer ved lägger vi på brasan. Och så säger han, åt den som har åt honom ska bli givet. Detta är ju det underliga. Alltså att om du redan har någon som växer och utvecklas som kristen, så får den personen bara ännu mer. Och du vet att om du är den hemmavarande sonen, hur många är den hemmavarande söner här? Inte en enda, jag förstod det. Alltså, jag vet inte. Men om du är den hemmavarande sonen ifrån Lukas 15. Aj, aj, aj. Du vet att när han kom hem och hade varit ute och jobbat som vanligt och fick höra att det var dansmusik i kyrkan, då kände han inte igen sig. Det är så att han ville inte ens gå in. Vad gör du nu? Jag hör en musik jag aldrig hört spelas förut. Och så kommer han där, så får han höra att min bror har varit borta. Han har varit förlorad, han har kommit hem. Nu har vår himmelske far ordnat fest. Han har tagit bästa kalven och bästa, allting bästa. Allt fick han. Då står det att han blev mycket arg. Han är väl inte medlem i Pingstkyrkan, den hemmavarande sonen. Han kunde inte glädja sig över att någon kom från gatan och blev frälst. Någon kom från ett förlorat tillstånd och mötte Jesus och blev överröst med välsignelse. Men detta är faktiskt Guds princip, att åt den som har, åt henne, ska det bli mer givet. Och lägg märke till vad Jesus säger här lite längre fram. Åt den som inte har, åt honom eller henne ska det också tas ifrån den hade. Det verkar ju också väldigt orättvist. Här kommer någon som har jättelite. Och det är så lite så att du kommer förlora även det. Det är Jesus som säger det här. Det är inget påhitt av mig. Åt henne, åt honom som säger att jag har inte. Åt henne eller honom ska det också tas ifrån vad som egentligen är ditt. Och därför, mina vänner, behöver vi göra en liten 180-gradare. Vända om och säga, allt det som min far har för mig, det är mitt. För det är vad han säger. Det är ju det fadern säger, allt mitt är ditt. Allt mitt är ditt. Men om vi hela tiden går med den inställningen, ja, jag har det ingenting och jag får det ingenting, jag fattar ingenting, jag kommer inte att få någonting ikväll heller. Vet du vad? Du kommer att bli bestulen på det lilla du hade. Om detta är din bekännelse, detta är ditt tal. Ja, jag får aldrig någonting. Det verkar som Herren har uteslutit mig ur välsignelseutdelningen. Akta dig. Akta dig. Du kommer att förlora det lilla du hade. Om du istället vänder på steken och så hittar du psalm 23 och så säger du, Herren är min herde. Hur ska det gå med räkningarna? Är det någon som vet hur det kommer gå med räkningarna? Jag vet. Mig ska inget fattas.
Halleluja!
Amen!
Det
är sant. Halleluja! Alltså hur, jag menar, det står om godhet och nåd alena ska efterfölja mig i alla mina livsdagar. Du vet, jag läste en gång den norska översättelsen på psalm 23. Jag blev så välsignad, vet du. Så jag var tvungen att löpa lite i min boning där. Jag blev så välsignad. Det står att godhet och nåd, god och nåd, ska efterjaga dig. Halleluja. Du vet, en del av oss syskon, vi känner, ja, det, jag känner mig jagad, Holger. Kan du be för mig? Ja, jag känner mig så jagad hela tiden. Ja, det är godhet och nåd. Halleluja, godhet och nåd ska efterjaga mig i alla mina livsdagar. Jag menar, det är ju bara att säga tack. Var inte som Gideon och står och säger, ack herre. Här får du änglabesök, Herren kommer besök, och det enda vi har att säga det är ack. Ack, ack. Han borde ha sagt tack. Tack att du är här. Tack att du är här, tack att du är här. Tack. När du är här är ju allting möjligt. Eller hur? Säg inte ack, utan säg tack. Säg allt förmår jag i honom som giver mig kraft. Men vad är jag för grund för det? Jag ska tala om för det, vad du har för grund för det. Det är Filipperbrevet 4:13. Allt förmår jag i honom som giver mig kraft. Det är Filipperbrevet 4:13. Hur mycket betyder allt? Jag menar, det spelar ingen roll om det är grekiska, hebreiska. Du kan få citera grundtexten framlänges och baklänges och norska översättelsen och ryska översättningen. Allt betyder alltid allt. Om jag är svensk, norsk eller dansk eller Bellman, så är det ändå allt, är alltid allt. På alla språk, i alla tider har allt betytt allt. Det är bara när man kommer till pingstkyrkan får man höra att allt är inte allt, för man vet aldrig. Hallå? Ursäkta att jag gör min röst hörd här ikväll. Tillbaka till Markus 4. Jag tänkte läsa några verser till. Matteus, Markus, jag tror att han är kvar här. Halleluja. Några flyende minuter till ska jag bara, jag ska fortsätta läsa så här. Så, hörni, med det mått som du och jag mäter upp ska det mätas upp åt er. Och ännu mer ska ni få. Ty den som har ska få, och den som inte har från honom eller från henne ska tas ifrån också det han har. Och så fortsätter han. Och det här, när jag läste det här början tänkte jag, oj vad han hoppar fram och tillbaka. Men han gör inte det. Han, egentligen bara försöker han förklara med 3-4 olika bilder. Försöker han säga en enda sak till oss. Och då säger han så här. Jesus sa det i vers 26. Guds rike är likt en man som sår säd i jorden. Han sover, han stiger upp. Natt följer på dag. Säden kommer upp och skjuter i höjden. Han vet själv inte hur. Eller som det var när jag lärde mig Bibeln. Han vet inte hur. Halleluja. Var ni med på den tiden då det var 1917 års översättningen som gällde? Han vet inte hur. Jag tyckte det var ganska häftigt. Ja. Han vet inte hur. Av sig själv, alltså rent automatiskt på grekiska, ger jorden gröda. Men lägg märke till det. Det börjar i det lilla. Först tro, sedan ax, därefter fullmoget vete i axet. När grödan är mogen räcker han genast ut skäran eftersom skördetiden är inne. Jag läser lite, några verser till. Och han sa också, vad ska vi likna Guds rike vid? Eller med vilken liknelse ska vi använda för att beskriva det? Det är som ett senapskorn. När man sår det är det minst av alla frön på jorden. Men när det har blivit sått växer det upp och blir större än alla köksväxter. Och får så stora grenar att himlens fåglar kan komma och bygga bo i dess skugga. Alltså, detta är ju ett antal bilder som försöker säga ett enda budskap till oss. Det är viktigt att tron får växa. Det är viktigt att Guds ord kommer ner i våra hjärtan. Det är viktigt att vi bevakar, som det står i Jordsboken, framförallt, Holger. Jag läser alltid in mitt ord när jag läser. Framförallt, Holger, ska du bevara ditt hjärta. För där utgår livet. Alltså, låt hjärtat vara med. Vaka över det som är planterat i ditt hjärta. Och jag kan berätta för dig, jag har fått många dyrbara hälsningar till mitt liv. Jag kan ha suttit i en gudstjänst. Och så kommer det en profetisk hälsning. Den kan till och med talas ut i allmänhet. Jag bara kände att hela mitt inre vibrerar när jag hörde budskapet. Jag bara visste att jag visste att jag visste. Detta är min fars tilltal till mig. Och jag blir så välsignad, jag blir så berörd. Hör du? Jag hinner knappt ut på kyrktorget förrän det är någonting eller någon medmänniska som kommer att ifrågasätta det jag har hört. Och känner igen anden i budskapet. Vet du vad det är för ande i budskapet? Jo, det är den här anden. Skulle då Gud ha sagt? Det enda från lustgården, från Edens lustgård. Som det kommer till oss, detta urgamla lögn från lögnens fader. Inte var det till dig, skulle du tro, eller? Det var ju bara sagt i allmänhet, inte kan du bara sitta här och ta emot sådär. Det kan ju vara till din granne, det var ju säkert till din mor, inte till dig. Sådana tankar kommer, vad är det? Jo, det är de här brinnande pilarna som Paulus talar om. Som han skjuter vår fiende mot oss för att försöka stjäla det vi har hört. Så det inte kan få växa i våra liv och bära frukt. Och det som är intressant med detta om senapskornet, det är ju att det är så pyttelitet. Vet, när man ser senapsfrön, vet du, så här då ser man dem ju inte. Jag ser dem inte längre. Halleluja. Det är därför jag har skaffat 1,5. Biltema 1,5. För en del av er säger det ingenting. Biltema 1,5. Men det betyder helt enkelt läsglasögon. Styrka 1,5. Och när man har läsglasögon 1,5, då kan man faktiskt se de här kornen. I bästa fall om man har dem långt borta. Så små är de. Och du kan tänka när du sätter de här små fröna i jorden. Den stora, mörka jorden. Jag är den stora, mörka jorden. Nu har jag det. Det lilla fröet bara. Och där ligger det här fröet och bara gror och gror och gror. Och vi som är kallas oss förtroende, vi går ut dagen efter. Och så tittar vi. Sådde jag inte? Jag undrar om jag var förvirrad igår. Sådde jag inte här? Var är växten? Hallå? Kom igång nu. Och så är en del av oss är så konstiga. Så vi börjar gräva upp det där vi har sått. Och så, jag tänkte väl, jag har sått på fel djup. Det var jättelångt nere. Kommer jag aldrig komma upp det där? Låter nästan som en kristen va? Kommer jag aldrig komma upp det? Så jag är jorden, jag har uppslukat dig. Men det lilla fröet ligger bara där. Du vet inte vad du pratar om, du är sora jord. För jag har någonting på gång i mitt liv. Jag har någonting på gång här på insidan som bara kommer att bli en prydnad till Guds rike, till hans ära. Och det är de här små, små frönen av Guds ord jag har sått i mitt liv. Och de ska jag låta ligga där och växa. Och jag ska gärna vattna dem. Och därför så brukar jag, när jag får ett budskap som jag känner att Herren har gett mig, så brukar jag skriva ner det. Jag skriver ner det så jag kan läsa det. Jag skriver ner det så jag kan höra det. Jag skriver ner det så jag kan tala ut det. Så att jag kan höra det i mitt eget liv gång på gång på gång. För jag vill att det ska växa. Jag vill att det ska gro. Nu tycker en del människor att detta låter förfärligt jobbigt. Det jag just har försökt läsa innan till nu. Detta måste jag göra något själv också. Man ser så förvånad ut ibland när jag har försökt läsa de här texterna i en vanlig gudstjänst. Så kommer folk efter och säger, måste jag göra något själv också? Ja, god morgon. God morgon. God morgon. Himlen talar. God morgon. Det är utsändning från programmet. Himlen talar. Det är precis vad vi måste göra. Vi måste höra det igen. Och höra det igen. Och höra det igen. Och höra det igen. Och efter ett tag så kommer vi upptäcka att även om det känns som en gigantisk motstånd att simma uppströms. Men allt detta du gör för att simma uppströms bevisar att du är en levande fisk. För vilken gammal död öring som helst, halleluja, kan flyta med strömmen. Men det krävs en levande öring för att gå mot strömmen. Och jag har lagt märke till detta i mitt eget liv. Att när jag har låtit Guds ord fortsätta växa och planteras i mitt eget hjärta. Så börjar det visa sin kraft. Jag börjar upptäcka att det är inte jag som bär Guds ord, utan det är Guds ord som bär mig. Det är inte jag som bär tron. Det är inte jag som försöker liksom predika mig till tro. Utan jag börjar upptäcka att tron börjar röra sig i mitt eget liv. Och därför vill jag säga det. En dag kommer markens fåglar att söka skydd under de stora grenarna som detta lilla senapsfrö gav. Är inte fantastiskt? Betyder att de slagna, betyder att de kämpande människorna i Köping kommer att komma till pingstkyrkan i Köping för att finna lindring, för att finna helande, för att finna upprättelse. Men det börjar allt med ett litet frö som såg ut så obetydligt ut, men det har börjat växa. Och tänk när vi blir en hel församling som bara lever på det här sättet med Guds ord i våra liv. Dagligen tar vi ett Guds ord till oss. Jag tycker det är så fantastiskt. Tänk att dagligen kunna göra det. Och jag brukar göra det. Ni vet en del av er att jag har svårt att sova om jag dricker kaffe för sent. Jag brukar säga att jag är så lättpåverkad. Halleluja. Jag brukar dricka det som en drog när jag ska åka till Kolahalvön. Och köra bil liksom i 30 timmar och så här. Då brukar jag dricka kaffe som en drog. Halleluja. För då behöver inte jag sova. En gång startade jag 6 på morgonen i Östersund och var framme i Schweiz på morgonen, dagen därpå. Alla andra hade sovit som grisar hela natten. Och min kartläsare, förstår du, jag sa så här: ni andra, ni kan sova. Jag drack 4 koppar kaffe på färjan. Och så sa jag: ni andra, kartläsaren och jag, vi läser. Jag kör, han läser kartan. Ni andra kan sova. Vi ses imorgon bitti. Det gick bara en halvtimme så låg kartläsaren där. När kartläsaren vaknade, då var jag ju i Schweiz. Jag hade just passerat gränsen till Schweiz och sa: god morgon.
Halleluja.
Så lätt påverkar det här, ja. Men du vet, när jag inte kan somna, vet du vad jag gör då? Då ligger jag och tänker. Så tänker jag: du dukar ett bord för mig i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja. Mig. Och efter ett tag blir jag så pigg, då måste jag kliva ur sängen. För att ligger man tänker på det här, då blir man ju vital som en... Då blir man ju, då måste man ju upp och börja jobba igen, för man blir ju helt enkelt, istället för att oroa mig, hur ska jag kunna betala räkningarna? Nu kanske en del av er tror att det har inte du haft något problem med. Hallå, bromsa till i din tanke. Det har jag haft jättemycket utmaning med, att betala mina räkningar. Varje månad när lönekuvert kom så hade jag ungefär 3000 för lite. Alltså när jag öppnade lönekuvertet, då kom det bara upp en tunn blå rök. Halleluja. Och det här, alltså i jämförelse med mina räkningar, det var liksom... Så istället för att ligga och försöka räkna ut hur jag ska kunna betala mina räkningar, så försökte jag tänka på, fästa min tanke på vad Herren säger om mig och min situation i vår familj. Och jag lovar dig, tron växer. Tron utvecklas. Tron blir vital. Så upptäcker man bara att man får börja gå från härlighet till härlighet. Det finns en flaskhals. Det finns alltid en trång port att komma igenom. Men när man väl kommer igenom porten, då börjar man se ännu större utmaningar. Då börjar man se ännu större räkningar. Halleluja. Det här är underbart. Du vet att jag kan berätta för er. Nu ska jag ta paus, för nu är ni alla sugna. Jag ska bara säga, jag kan berätta för er. Alltså jag har flygit och åkt bil för flera 100 000 kronor. Och nu talar jag inte om Thailand, jag talar inte om Kanarieöarna. Jag talar om missionsresor. I 9 fall av 10 har jag aldrig haft pengarna i förväg. Och har jag haft pengarna i förväg, Då har kylskåpet gått sönder hemma. Halleluja, välkommen till gemenskapen. Halleluja. Ja, alltså, har jag någon gång legat lite på plus innan, så att säga, så att jag vet att jag har pengar till att lösa ut mitt visum när det kommer ett paket för 12 personer visum, vet du? Att jag har pengar i förväg, då händer något annat. Ja, men det är ju helt otroligt. Då händer något annat. Då pajar bilen och sådär. Ja, nu måste ni få ta en paus. Det finns lite frukt och godis här ute. Vi tar det en liten paus. Bosse, ja, du ska få tillfälle. Redan från första Moseboken och inledningskapitlen så står det att säd producerar efter sin egen art. Vill man att tron ska växa när det gäller finanserna, då bör man finna sådana texter, sådana ord, sådana löften i Bibeln som handlar om att Herren är vår försörjare. Och vad Gud har sagt och vad Gud har lovat på det området av livet. Bör man finna de fröna, plocka dem ur sitt sammanhang och säga dem, tala dem över sitt eget liv, vattna dem över sitt eget liv. Låt dem få växa och gro. Och du ska se vilken skillnad det börjar bli i ens liv. Det är helt fantastiskt. Är det så att vi behöver ett fysiskt helande i våra kroppar, då kan vi hitta i Bibeln sådana löften. Tänk att det står i andra Moseboken 15:26. Ty jag är Herren, så står det, din läkare. Du vet, det är inte bara Köping som har liksom husläkare Och liksom olika landsting har olika idéer på att man kan få en personlig läkare. Tänk att vi som Guds barn har också löfte om. Jag är Herren, din läkare. Jehova Rafa. Vad sysslar Gud med? Jo, han är han är helande branschen. Ja, men nu Holger har jag inte sett någon blivit helad. Ja, men nu Holger har jag inte upplevt ett fysiskt helande i min kropp. Nej, det är därför som vi ska få tag i de löften som Bibeln säger. Och jag har för min egen del lärt mig att leva. Jag upptäckte det, att det, de två största utmaningarna jag har som kristen så är det just de här områdena av hälsa. Finns det något som den onde försöker stjäla från oss, så är det vår hälsa. Det är helt otroligt. Det ser ut som att det pågår ett utnötningskrig mot en del av de heliga. Och här behöver vi hjälpas åt tillsammans. Jag har varit med i så många situationer. Och vet du, vi är i det läget alltså att vi ibland så går vi in här i våra egna liv här. Och så har vi sett ett misslyckande på det här området. Vi bad, vi trodde, vi förtröstade, vi litade, vi hade bönekedja runt hela Sverige. Och han dog, eller henne, hon gick bort som vi bad för. Och så har man på något sätt tappat frimodighet, så har man på något sätt tappat liksom den här gnistan att faktiskt hålla upp Guds löften på det här området, på sitt eget liv och sin egen personliga vandring med Herren. Men alltså, det finns en sån utmaning på det här området. Det finns så mycket som kommer emot oss i våra fysiska kroppar. Och därför så skulle jag bara vilja uppmuntra dig. Finn de här texterna. Och jag har hittat alltså så många texter i Bibeln där det beskriver väldigt, väldigt tydligt att det är Guds plan för våra liv att hela oss när vi är sjuka. Jag har också funnit i min Bibel att det är någon annan har en plan för våra liv också. Och det handlar om att stjäla, slakta och förgöra. Och det är en gigantisk utmaning i våra liv, detta. Att börja föda och nära vår tro på de här områdena. Men bara för att jag har misslyckats. Alltså, vet du, nu har ni fått en predikant här i församlingen som är så barnslig. Så han säger så här. Bara för att jag inte sett det jag har bett om hända, så fortsätter jag ändå att be och tro. Jag slutar inte att lägga mina händer på de sjuka, även om någon inte blir frisk. Jag fortsätter i enfald därför att Jesus säger det.
Det
är bra. Så naiv är jag. Alltså, även om jag blir så ledsen och känner så mycket smärta och så mycket sorg över att vi får begrava en del medlemmar. Idag hade vi begravning. Alltså, Inga-Britt, hon blev helad. För er som inte trodde att hon blev helad, hon är helad. Men hon blev inte helad här bland oss. Nu så dansar de med änglarna i himlen. Lika lätt som jag dansar. En del tycker det var lättare han hoppar då. Men hon gör det ännu lättare. Men det var inte Guds bästa. Guds bästa är att vi kan ta hans ord och löften till oss. Tillägna dem, applicera dem i våra egna liv. Så att tron växer, så vi kan själv börja leva i hälsa. Och vi kommer att uppmöta så många prövningar, så många frestelser att lägga av på resans gång. Det finns så många vittnesbörd där vi har bett och trott Gud om ett under, och så ser vi ett motsatt resultat, som man vill ju bara lägga av, eller hur? Och då, emot detta så har vi en jätteutmaning när vi tittar på vad Bibeln säger. Tänk att det står att alla som kom till Jesus blev botade. Sen finns det också många texter som beskriver detta, att bara för att man är predikant eller gudsmänniska så kan man ändå dö i en sjukdom. Tänk, nu är jag lite vid sidan om ämnet just nu, en del kanske anar det. Tänk på Elisa, mannen med den dubbla smörjelsen. Har ni läst om honom? Det står om Elisa, vet du, att han var så fylld av Gud, vet du. Så när han hade legat i graven, Elisa, eller benen. Elisa, han var inte där, men benen var där. Benen i graven, i en öppen grav. De öppnade en gammal grav och kastade ner en pojke i samma grav där Elisas ben låg. Då var benen fortfarande så full av Gud och Guds ande, så den döde pojken uppstod bara i beröringen av Elisas ben. Halleluja, det kallar jag för uppståndelsekraft. Men vet du vad det står med Lisa? Att han dog i en sjukdom. Ja, men då är det inte konstigt att vi känner liksom, här har vi Guds mannen, vet du, som fylld av Guds kraft. Och han dör sjuk. Jag kan berätta många som Gud har använt på området av helande, som själva dör sjuka. Och det blir ju som en slags förvirring som kan slå våra sinnen. Men jag skulle vilja säga, bara för att man har en kallelse att predika, så gör det inte mig till ett undantag att själv tro på det ord jag förkunnar. Är ni med? Alltså bara för att jag har en andlig smörjelse eller en profetisk gåva i mitt liv, så gör det inte det med att jag kan åka någon slags gräddfil. Att Gud ska liksom föra mig liksom förbi alla andra och låta mig komma fram först i kön och bli helad, trots att jag egentligen inte har grundat mig när det gäller på det området i livet. Utan alla människor behöver för sin personliga del uppmuntras till att föda sin tro på de löften som talar till oss om att jag är Herren, din läkare. Genom hans sår, säger Jesaja 53, har vi blivit helade. Matteus 8:17 säger att han tog på sig våra krankheter och våra sjukdomar bara. Alltså det finns så många texter som beskriver detta. Och de försöker jag livnära mig. Och de texterna försöker jag hålla fast i mitt liv. Och det finns så mycket som vill stjäla det från mig. Om jag får bara ge en liten personlig bekännelse. Jag har en obotlig sjukdom. Det är inte så många som vet om det. Hela min släkt på pappas sida har en obotlig sjukdom. Kronisk obotlig sjukdom. Våra blodkroppar, de vita blodkropparna i våra system, är helt enkelt värdelösa. Det betyder att får jag en infektion så kommer jag bli mycket sämre än någon annan som får motsvarande infektion. Det betyder att får jag en infektion i kroppen så kommer det att ta mycket, mycket längre tid innan jag liksom ger respons och blir frisk igen. Även genom antibiotika och vad man än kan behöva. Alltså jag har en hel del emot mig. Men jag har också en hel del för mig. Och jag har valt att även om jag halkar, även om jag snubblar, även om jag ramlar tillbaka, så har jag ändå valt att tro på det ord som han har sänt. Tänk att det står, han sände sitt ord och botade det. Såna här texter har jag hittat i min bibel. Jeremia 13:17 säger, ty jag vill hela dina sår och jag vill läka dig från det slag du har fått, säger Herren. Jag vill hela dig. Det står ju i Bibeln. Och det har han skrivit till mig. Och så är det så mycket i min egen kropp som predikar en motsatt predikan. Här väljer jag i min enfald att hålla före att det finns någonting som står över allting annat. Det finns någonting som aldrig kommer att vackla. Och det är det ord som han har gett oss. Det ordet försöker jag, arbetar jag för att implantera i mitt eget liv. För att det ska bära frukt 30-falt, 60-falt och 100-falt. Och det finns en tidsfaktor i våra liv. Och för mig, det spelar ingen roll om det är 30 år. Eller om det är 50 år. Alltså jag siktar på att bli som en del av er. Jag siktar på att bli 90 år. Jag siktar på att bli 120, där har vi spärren. Det säger Bibeln. Efter syndafloden så säger Herren 120 år. Där drar vi gränsen. Så om det tar 50 år till innan jag ser det löftesord han har gett mig bli full manifestation, så spelar det ingen roll. Jag bara fortsätter och fortsätter och fortsätter och fortsätter. Och jag föder mig, 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 jag föder mig. Och en del tycker du att jag är konstig, men jag är lycklig. Halleluja. Jag är Sverige. Någon presenterade mig vid ett möte. Det här är Sverige, pingströrelsens gladaste predikant. Ja, det var ju vackert så. Pingströrelsens gladaste predikant, han har hamnat i Köping. Jag menar, hur står det ut? Och så här kommer det vara så länge jag är kvar. Du vet, nu har ni hört 120 år. Halleluja, jag är bara 55, jag är inte halvvägs än. Halleluja, nu har de höjt, nu säger de att det är 69 år innan man blir pensionär. Så när du blir pensionär, de har höjt till 85. Halleluja, det finns inga pensioner kvar, så vi kan inte låta någon gå förrän de är 80 år. Så kommer det att låta i fortsättningen också. Om ni frågar mig, så har jag och mitt hus, vi har valt detta. Men det är jättemycket som är emot. Oj, vad det är mycket som är emot. Halleluja. Det var en pastor som frågade en gång när jag hade varit i församlingen och predika. Hur kändes det att predika i vår församling? Och jag sa, jag kände mig som en avfälling, sa jag. Jag kände bed för mig innan jag predikar. Jag tror jag kommer att ramla ihop här framme. Men så ställer jag mig där ändå. I tro. På att Gud ska hjälpa. Att Gud ska styrka. Att Gud ska smörja. Och varje gång man ställer sig på det sättet till Guds förfogande. Så får vi uppleva det gång på gång. Därför är det så här. När jag går hem härifrån ikväll. Så kommer jag vara fräschare än du. Därför jag har talat mig själv. Jag predikar mig själv in i salighet och härlighet. Halleluja. Och det kan du också göra. Du kan predika för dig själv. Läsa Guds ord högt så du hör det. Detta hör du goda nyheter. Det finns hopp, vet du. Det är aldrig kört. Det finns hopp. Och det står att han begynte om igen. Jag tycker det är så bra. Det finns så många texter som säger att Gud börjar om när vi har fallit, när vi har misslyckats och vi tycker att det inte funkar. Då börjar han om igen. Hela tiden. Och så tar jag nya tag. Och så är jag uppe på banan igen. Ja, nu tänkte jag tänkte ta det här som en illustration. Jag skulle vilja säga mina vänner ikväll. Att tron, den behöver tre stödjeben. Du ser, vad bra det går. Tre. Om jag har två så är det inte bra. Har jag en, ni kan ju ana själv hur det kommer att se ut. Har jag en, då kan det gå åt vilket håll som helst. Tron behöver tre stödjeben. Alltså även om jag har tro så att jag kan förflytta berg så behöver den tre stödjeben. Jag ska försöka hinna med dem nog flyende minuterna vi har kvar nu här. Så jag får inte hålla på för mycket med stativet här. Ja, det är bönämnen som Herren känner. Att få tillbaka de där gängarna, jag kan lova, jag skulle vara med ut och in många gånger. Halleluja, när jag åker runt på våra andakter. För att få in dem i bilen, då får jag skruva loss benen. För att få ut dem i bilen måste jag skruva loss. Så jag håller på. Är ni med? Orkar ni en liten stund? Ska försöka säga några ord om de tre stödjebenen så att tron ska vara fungerande och stabil i våra liv. För det första, nummer ett, kallar jag för kärlekens stödjeben. Om du följer med mig till Galaterbrevet 5 och vers 6. Rom, kor, gal. Galaterbrevet 5 och vers 6. Står det så här. Ty Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna. Nähä, vad beror det på? Jo, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Om tron ska vara levande, vital i våra liv. Om vi ska få se det bönesvar och den växt som vi förväntar oss ska bli utifrån det jag har försökt att dela här. Så handlar det om att vi måste ha ett stödjeben för tron. Och det är kärleken. Tänk att kärleken i Nya Testamentet, det är ett bud. Vet ni om att vi som kristna, vi har bara ett enda bud. Vi har inte 10 Guds bud. Vi har ett. Nu är det någon som tänker, jaha, nu har han strukit sträck över 10 Guds bud. Ja, vi har bara ett bud och det är att vi ska älska varandra. Ett nytt bud giver jag er, som likväl är ett gammalt bud. Alltså om jag älskar min granne kommer jag inte försöka stjäla hans bil. Jag menar, hur många vaknade upp i morse och tänkte så här, ska jag dräpa eller ska jag inte dräpa?
Ja, det står och väger. Nu anar inte vilka grannar jag har.
Men alltså, budorden är ju inget problem för oss som vandrar i kärlek, eller hur? Kärleken är lagens uppfyllelse. Jag skulle vilja säga till oss som är samlade här ikväll. Om vi ser att tron inte fungerar. Att det utlovade bönesvaret faktiskt verkar utebli eller dröja. då är det här området nummer ett som vi måste rannsaka i våra liv. Vandrar jag i kärlek? Lever jag i kärlek, försoning och förlåtelse till mina medmänniskor? Kan inte jag besvara den frågan med ett klart och tydligt ja, då måste jag snabbt som öga tillbaka under kärlekens paraply. Jag måste fly bort från oförsonligheten. Jag måste fly bort från svärmor, höll jag på att säga. Halleluja. Nej, men alltså, det är inte så jätteenkelt hur det är. Jag menar, ni är ju härliga människor allihopa, men nu är ett svärmor. Hon är ju som de säger i Jämtland, hon är agasam. Halleluja. Och vad det betyder, det kan jag inte riktigt förklara. Det är så bra ord, agasam. Så det borde ni skriva in i Svenska Akademins ordlista. Agasam, det är svärmor. Men hon är hemma hos Herren, halleluja. Det löste sig. Halleluja. Så kan tänka det. Tänk att Petrus svärmor blev helad. Det kallar jag ett under. Halleluja. Om Petrus svärmor kan bli helad, då kan även du och jag bli helad.
Amen.
Jag säger det på ett lite skämtsamt sätt, därför egentligen är jag gravallvarlig. Det finns bara en tro som är verksam eller fungerar produktiv, och den är bara i och genom kärlek. När du kommer hem eller du har en ledig stund hemma, gå till första Korinthierbrevet 13 och så läser du det vi kallar för kärlekens lov. Och varje ord, varje gång du ser ordet kärlek, då stryker du det i Bibeln, så skriver du in Kalle eller Holger. Då står det så här, om vi läser det på det sättet, då står det så här: Holger är tålmodig och mild. Det är så. Kärleken är tålmodig. Alltså allt som står om kärlek, det skulle också måste kunna stå om mig. För Gud är kärleken. Har ni läst i era bibel? Gud är kärleken. Och vet att vi har inga ursäkter för att säga att jag står inte ut med henne längre. För Bibeln säger att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande. Har du bibelord på det, Holger? Jo, det har jag. Romarbrevet 5:5. Ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som har blivit oss given. Ingen som är frälst utanför Guds kärlek. Vi är hans kärleksbarn. Vi är födda av en kärleksfull Gud till ett kärleksfullt liv. Vi kan inte ursäkta och säga att det anar inte hur jag har det hemma hos mig. Om du hade varit gift med min fru. Hallå? Kärleken tror allting. Kärleken hoppas allting. Kärleken fördrager allting. Hur mycket är allting? Allting. Det är skrämmande text. Och när man läser till exempel levande Bibeln. Var det någon som hade handbok för livet här? Halleluja. Ja, om du har parafrasen på handbok för livet, då kommer du upptäcka det. Att det står i den översättningen att den tror alltid det bästa om din medmänniska. Inte det sämsta. Inte första bästa rykte som sprids i församlingen. Utan kärleken tror alltid det bästa. Och väntar alltid det bästa. Ja, men har du inte hört hur den och den är? Nej, jag har ingen aning om. Ja, jag väntar bara det bästa av henne. Jag väntar det bästa av honom. Han är min broder. Han är till och med min pastor. Jag väntar det bästa från min pastor.
Jag tappar det också.
Alltså, kärleken. Vi har inget val på den frågan. Om vi ska ha en tro fungerande i våra liv, då måste vi leva i kärlek, vandra i kärlek, försoning till allt och alla. Och här har jag hela texten. Den uppförs illa, inte illa. Den söker inte sitt. Tänk ibland när man är i en församling. Det måste ju vara någon annanstans i Sverige. Men när man är i en församling. Det kan ju inte vara i Västmanland, men i alla fall någonstans kanske grannlandskapen här. Då är man i en församling, vet du. Det blev då inte som jag tänkt. Inte fick jag igenom det jag hade tänkt. Vad står det? Den uppför sig inte illa. Den söker icke sitt. Den brusar icke upp. Den tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte vid orättfärdighet, och sin glädje i sanningen. Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting. Hur länge ska jag stå ut i Köping? Det står här. Hur länge? Det står precis rakt innan till. Hur länge ska jag orka vara i Köping? Det står faktiskt så här. Den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting. Kärleken, alltså Holger, uthärdar allting. Ja, men broder, inte kan du väl bara sitta och ta emot allt det där som folk gör med dig? Jo, det gjorde Jesus. Och han är ju kärleken. Och vi är hans kärleksfulla barn som är fyllda med den heliga ande som är kärleken. Man blir fylld med anden, blir man fylld med kärlek. Här skulle man kunna naturligtvis predika väldigt länge. Men jag måste gå vidare, för vi har två ben kvar. Men läs första Korinthierbrevet 13 och sätt in ditt namn varje gång det står kärlek, så har du liksom en värdemätare om du är på linjen eller inte. Då går vi till Hebreerbrevet 6, och så vill jag också säga några ord om hoppets stödjeben. Det andra stödjebenet här. Här har vi nu. Ettan är kärleken, tvåan är hoppet. Vet ni att hoppet är väldigt betydelsefullt, särskilt i vår tid, ska vi säga. För att läsa Hebreerbrevet 6 och 18 och 20. Så står det så här, Hebreerbrevet 6, 18 och 20. Där är jag. Så skulle vi då, genom två orubbliga uttalande, i vilka Gud omöjligt kan ljuga, få en kraftig uppmuntran. Vi som har sökt vår tillflykt att hålla fast i det hopp som vi äger. I det hopp som vi äger. I detta hopp har vi tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten. Dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss när han blev en överstepräst för evigt, en sådan präst som Melkisedek. Hoppets är själens ankare. Vi måste ha ett hopp. Du vet, jag brukar säga det. Hoppet liksom, det lämnar oss aldrig. Så länge det finns liv finns det hopp. Det är faktiskt väldigt viktigt för våra mentala välbefinnande att vi har ett hopp. Tänk att det står i min bibel så här. Det här är goda nyheter. Jag vet väl vilka tankar jag har för dig, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. Till att ge dig en framtid. Det finns alltid en framtid och ett hopp för ett Guds barn. Även om det ser kört ut just nu. Även om hela mitt liv har slagit i spillror, så finns det alltid hopp. Och det är så viktigt att vi bevarar ett hopp. För att hoppet är själens ankare. Det håller våra sinnen. Alltså, när man tappar hoppet, då är det kört. Liksom. Då har man liksom ingenting att hänga upp sig. Och jag skulle vilja säga att det finns ett övernaturligt hopp. Det är inte det som John Pohlman brukar tala om. Jag brukar titta på klart.se på datorn. Det är Pohlman. Han har ju inte gått i pension eller. Vi ser honom inte på tv, men han är ju på klartväder.se. Och där, vet du, lovar han det. Han bara lövar och lövar och lövar. Du förstår, det skulle bli hur mycket plusgrader som helst. Och nu börjar jag frysa på igen. Och det är bara, alltså, han bara lövar och lövar. Men låt mig få ta dig till Romarbrevet 4, så du får se på någon som inte bara lövar och lövar och inte håller. Nu ska jag läsa om någon som lövar och håller. Så här står det. Oj, 10 minuter. Kära Jesus, hjälp mig. 16 versen. Var är jag någonstans? Jo, kapitel 4. Romarbrevet 4. Så står det så här. Därför heter det av tro. Nu kommer det här lilla ordet igen. Tro. För att det skulle vara av nåd. Och löftet skulle stå fast för hans avkomlingar. Det är alltså Abrahams avkomlingar. Inte bara för dem som tillhör lagens folk, det vill säga Israel, det gamla förbundet. Utan också för den som har Abrahams tro. Det är alltså du och jag. Vi, du och jag, har Abrahams tro. Han som är allas vår fader. Så som det också står skrivet. Till fader för många folk har jag gjort dig. Det är han inför den Gud som han trodde på. Honom som gör det döda levande. Och som kallar på det som inte är, som vore det till. Och där allt, lyssna nu ska du säga, där allt hopp var ute, trodde och hoppades han att han skulle bli en fader till många folk, så som det var sagt, så talrika ska dina efterkommande bli. Han, Abraham, sviktade inte i tron när han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft. Han var ju då omkring 100 år. och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte, utan blev starkare i tron och gav Gud äran. Han var övertygad, det låter som tro det, mina vänner. En övertygelse om ting man inte ser. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Därför räknades det Abraham till rättfärdighet. Alltså, han hopp, där allt mänskligt hoppar ute, så hoppades han ändå. Halleluja. Det kallar jag trons fader. Och han, det är en av mina släktingar jag just läser om. Abraham. Det är trons fader, och Abraham är också min förebild och mitt exempel. Vi är ju alla Abrahams barn genom tro. Arvingar enligt löfte. Har ni hört något så fantastiskt? Vi är alla Abrahams barn. Arvingar enligt löften. Jag menar, vi ska ju sträcka på oss. Vi ska inte gå på gågatan liksom. Halleluja, jag kom i mål. Jag nådde bankautomaten. Nej, alltså, vi ska sträcka på oss. Vi är Abrahams barn. Vi är arvingar enligt löften. Jag menar, vi är ju några. Och tänk att denna som är vår fader och vårt exempel. När det var stendött, när det var så kört som det aldrig kan bli så kört i ditt och mitt liv. Då hoppades han ändå. Halleluja. Jag tycker det är så fint att Gud gav honom ett namnbyte. En del av oss skulle behöva ett namnbyte. Gud gav honom ett namnbyte. För att Abraham, som han hette först, det betyder upphöjd fader. Men Abraham, det betyder fader till många. Så varje gång gumman hade, det var väl kanske så på den tiden, gumman hade gjort ordning i maten. Inte som hemma hos oss, där är gubben som gör ordning i maten. Men hemma hos Abraham så tror jag det lutar mer åt Sara. Varje gång Sara hade gjort ordning i maten och det var klart att ropa hon, fader till många. Fader till många. Fader till många. Abraham, man tittar runt. Jag ser då inte en enda. Vem kan det vara? Vem pratar hon om? Oj, det var ju mig. Det är ju jag som ska äta. Varje gång hon nämner hans namn så får han bekänna sig till att han är en fader till många innan det har varit någon graviditet i Saras liv. Varför var det så? Jo, detta är en gudomlig princip. Vet du om att det står här genom versen jag just läst? Att Gud är en Gud som kallar på det ting som icke är till så som vore det till. När han sa var det ljus, vet du, det var de som sa det. När Gud sa var det ljus, då hade elektrikerna redan dragit ledningarna. Det var någon som menar att elektriker är ju världens äldsta yrke. Så när Gud sa var det just, då hade elektrikerna redan varit dragit ledningarna. Då var det liksom bara liksom haka på där. Alltså, när Gud sa var det just, då var det, fanns det inga förutsättningar alls. Gud är en Gud som kallar på det ting som inte är till så som vore det till. Och varje gång han svarade på tilltal Abraham. Han fick en e-mail till exempel, Abraham. Då stod det, fader till många. Men det då? Bor han här i trakterna? Ja, det är jag. Halleluja. Jag är fader till många. Tänk dig varje gång man möter någon på gatan. Så här, ja, fader till många. Ja, hur många har du då? Här går jag barnlös bort. Varenda gång han gav svar på tal fick han bekänna sig till det som var Guds löfte över hans liv. Är det så konstigt att också du och jag ska bekänna oss till det som är Guds löfte i våra liv? Det är för det är ju sån Gud här, och sådan var Abraham också. Han är ju trons fader, han är vårt exempel. Och där det såg helt hopplöst ut, där fortsatte han att hoppas. Och det finns ett övernaturligt hopp som kan komma till oss i kraft av det löften som finns i Bibeln. Och därför vill jag säga, släpp aldrig hoppet. Det är själens, det är ankare, det hjälper mig att hålla ihop fokuset. Det gäller att hålla ihop när allting går i 1000 bitar, och det gör ju det ibland. Allting kan gå i kross och ett hjärta kan gå i 1000 bitar. Alltså det kan ju gå helt kras hela livet. Vad är det som är viktigt? Förlora aldrig hoppet. Hoppet är själens ankare. Vi kastar in ankaret ända in i förlåtet. Ända in där vår himmelske fader är. Och då kan jag känna att jag kan faktiskt vila lite för mina slitna tankar. Det är en av de här fina verserna jag tycker om. Vila för slitna tankar. Det är så bra texter. Vila för slitna tankar. Många av oss har slitna tankar. Vi är så trötta av det här utnötningskriget som pågår mot oss. Därför är hoppet betydelsefullt. Att vi aldrig tappar hoppet. Det kommer en morgon. Det kommer en gryning. Just nu ser det mörkt ut. Men på andra sidan tunneln, där finns det hopp. Så för att tron ska stå och fungera, det ska bli stabilt i vår liv, så måste vi ha kärlek och vi måste ha hopp. Och sen det sista benet där, och det är ju kanske i det här, mitt liv i alla fall, den största prövningen. Det är vad som krävs som tredje stödjeben, det är tålamod. Tålamod. Ståndaktighet och uthållighet. Det låter som tre nya ben, men det är egentligen bara synonymer. Alltså, vad vi också måste lägga till vår tro, det är tålamod, ståndaktighet och uthållighet. Det här är min svagaste område. Jag är ju redo nu. Jag har ju varit på gång med det här ganska länge nu. Jag har varit gravid mer än 9 månader.
Det har många sett också.
Halleluja, resultatet då. Alltså, jag har varit på gång länge. Jag har fått såna ord talat ut över mitt liv. Profetiskt, som ingen annan kunde känna till. Talat så rakt personligen in i mitt liv. Av främmande människor, för mig helt okänd människa. Som har talat om att Gud ska använda mig till det och det. Och jag har inte fått sett någonting än. Bara små, möjligtvis lite krusningar på ytan. Jag är gravid. Jag är havande. Jag väntar på förlossning. Och jag har väntat länge. Men jag behöver tålamod, ståndaktighet och uthållighet. För att det är väldigt viktiga ingredienser. Och det är sista bibelordet. Det är mitt löfte. Får vi gå tillbaka till Hebreerbrevet igen. Som beskriver detta. Så var det för Abraham. Har det varit för alla tronsfäder. Låt mig ta det till Hebreerbrevet 6 först. Några verser och sen kapitel 10. Sen ska jag säga amen. Det är ett löfte som du kan tvivla på. Halleluja, men snart. Kapitel 6, vers 11-15. Så står det så här. 11. Nu ska vi se. Jo, det var rätt. Men vi önskar att var och en av er ska visa samma iver att bevara full visshet i hoppet. Hur länge? Ända till slutet. Jag trodde det var färdigt nu. Men det är inte riktigt färdigt än, för det är inte slut än. Så att ni inte blir tröga, utan följer dem som genom tro och uthållighet får det utlovade arvet. Tro och uthållighet. Tänk vad det var bra om det bara hade stått tro. Men nu är det igen detta som Bibeln säger gång på gång. Att det finns stöd. Om tron ska vara fruktbar i våra liv, så behövs även uthålligheten, ståndaktigheten och tålamodet. Hur många gillar att vänta? Nej, det är jättejobbigt att vänta. Jag håller med dig. Jag är frustrerad ibland över vad man får vänta ibland. Men det är en del av livet, och det är en del också av trons prövning detta. Om du och jag vill ha en tro som är luttrad i eld, en tro som är liksom av ädel valör, då kommer det behövas lite uthållighet, lite tålamod. Och jag ska säga, jag gillar inte det här bibelordet. Jag vill ha det nu. Jag har ju varit havande länge med det här. Varför ska jag vänta? Men det behövs en utveckling i mitt liv. Och då vill jag avsluta då med kapitel 10 och 35-39. Och det här tycker jag är viktigt att vi tar med här. Kasta därför, vers 35, Hebreerbrevet 10:35. Kasta därför inte bort er frimodighet. Har du hört det? Nu ska vi inte lägga av, mina vänner. Nu ska vi vara frimodiga. För att det står så här. Den ger stor lön, frimodigheten. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Har du hört något värre? Tänk om du bara stod att ni behöver göra Guds vilja, eller när ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Ty, ännu en kort liten tid så kommer han som ska komma, han ska inte dröja. Och så kommer det här igen. Min rättfärdige ska leva av tro och vidare. Men om han eller hon drar sig undan, finner min själ ingen glädje i honom. Och så kommer den sista versen, 39 versen. Men vi som är samlade här ikväll, hör inte till den som drar sig undan och går förlorade. Vi hör istället till dem som tror och vinner. Den som tror, han vinner. Vi drar oss inte undan. Vi tror och tror och tror och tror. Och tror. Så håller vi på så här. Vi tror och vi tror och vi tror och vi tror. Och vi när vår tro. Vi vandrar i kärlek. Vi gör bättring för grälet med frugan innan bibelskolan. Halleluja. Va? Jag menar, jag hörde om en kollega till mig som skulle åka iväg och leda en bönedag för predikanter. Nu kommer en berättelse. Och någon som ställer frågan, är det en predikanthistoria eller har det verkligen hänt? Det här har verkligen hänt. En kollega skulle iväg och leda en bönedag för andra pastorer. Och det blev så hett i luften vid frukostbordet där hemma. Han blev så osams med sin fru, förstår du, så han smällde igen dörren. Och så for han på bönedag. Och så kliver han fram, förstår du. Och det är dags att säga välkommen. Kära vänner, välkomna till bönedagen. Vi samlas inför Herren. Vi börjar med att prisa Gud. Och direkt han börjar be så hör han bara tyst! Han hör bara en inre röst och säger tyst! Han fortsätter, halleluja, ära vare Jesus, tack och lov. Tyst! Så hör han bara. Frågan om det. Det var den inre rösten, samvetets röst. Som talade till honom. Det var den helige ande i hans inre värld. Som sa tyst. Jag vill inte höra ett enda ord. Ja, men jag är det i bönedag. Halleluja. Vi är i bönedag. Vi ska ju samlas upp. Jag ska ju leda den här bönedagen här. Tyst. Jag vill inte höra ett enda ord. Nej. Kanske jag måste lyssna till det här. Och så känner han bara. Åk hem till din fru. Och be om förlåtelse. För hur du var och betedde dig innan. Se åt bröderna att fortsätta be. Jag har ett ärende. Och så lämnade han bönedagen och så sprang han hem. Och så kom han in till frugan. Hon var ju förkrossad. Hon var ju knäckt. Och så fick han göra som, du vet när vi började en gång. Fick han börja säga och så sa, kan du förlåta mig? Jag fattar inte vad som flög i mig. Jag brukar ju inte vara så här, men det var jag som började och så sa frun då som kvinnor mjuka är som de är. Så, nej, det var ju faktiskt mitt fel. Det var jag som drog upp allt det här. Nej, det var jag som började. Så jag började, hon började. Nej, det var jag som började. Nej, så, nästan en gång igen. Nej, det var en överdrift. Och så fick han säga förlåt. Och så fick han vända tillbaka. Så kunde han leda hela bönedagen. Alltså, vi får ju vända om hela tiden när det går sönder i våra liv. Så får vi möta förlåtelse och upprättelse. Vi kan vandra i ljuset som han är i ljuset. Och Jesu Guds sons blod renar oss från all orättfärdighet. Och så drar vi oss inte undan. Utan vi tror och så vinner vi. Halleluja. Och det här säger Paulus. Jag tycker han är den största föredömet jag har. Tänk vad han var prövad. Tänk i andra Korinterbrevet när han läser upp sin lista vad han har varit med om. Du vet, det var ingen dans på rosor. Alltså det är ju en sån här spalt i min bibel, högra spalten där, sidan 700, så här. En lång lista på prövningar och svårigheter. Jag menar, hur många vill bli predikant? Jag har alltid haft en dröm att bli predikant, jag är välkommen. Alltså det är ju bara prövningar. Det är bara svårigheter, det är bara hinder, det är ju ett enormt motstånd. Det är ju demoner från hela mindre Asien har ju Köping. Halleluja, välkommen in i predikantens värld. Alltså, det finns ju hela tiden någonting som är emot på det här sättet. Men vi fortsätter att lita på Herren. Vi fortsätter att bekänna, större är han, Jesus som bor i mig, än den som är i världen. Holger, hur kan du minnas allt detta? Hårt arbete. Det är bara att hålla på och traggla vers på vers på vers på vers på vers på vers. Halleluja. Det kan ni fortfarande se glada ut. Jag tycker det är ett under. Halleluja. Så. för att tron ska vara vital så behövs även ett element av uthållighet. Tålamod. Ska vi be att Herren ger oss tålamod nu?
Ge mig det nu.
Jag kan bara säga att du får inte bönesvar om du ber att du ska få det nu. Du får bara prövningar. Om du ber att du ska få tålamod så får du bara prövningar. Låt oss be. Herre, jag tackar dig att vi får vara dina barn. Herre, det största av allt.